Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Previously on Sportuset.
En gång, ingen gång.
Två gånger, kanske. Tre gånger, jag har ett case.
Det var rätt att inte skicka Bebargaoui till USA, två skäl. Dels sportsligt och dels av etiska och moraliska skäl.
Din roll i Malmö?
Assistera och vara ett bra stöd till Allan Kuhn och övrig ledarstab.
Hotellmanagern som precis fick in enorm pina colada, som det ser ut faktiskt.
Sporthuset är tillbaka. 52 avsnittet. Hur mår ni?
Jubel, jubel.
Strålande.
Ettårsfirande.
Jag frågar ju lyssnarna. Nej, jag frågar Ella och Jens. 52 avsnitt. Jag menar, varje torsdag 52 veckor i följd sedan augusti i fjol. Lite speciell känsla att vi har lyckats hålla upp det här. Vi har haft ett schema och ett reseschema som har varit ganska gediget. Så tidigt så var ju en av förutsättningarna att vi skulle få ihop det här, att det skulle vara ett tekniskt upplägg också som gör att vi kan spela in varifrån vi än är i världen. Och det har ju varit några olika inspelningsplatser.
Mm, det mest exotiska jag kan bidra med var att jag faktiskt vet till, för det var i Singapore när vi hade inspelning. Sydostasiatiska spelen där, och jag satt och tittade ut över den huvudarenan för mästerskapet där från mitt hotellrum, kommer jag ihåg. Och Moskva, hockey-VM, Moskva, Gorkiparken.
Och i sommar har vi lyckats täcka upp delar av Frankrike i form av Paris, Nice, Bordeaux i varje fall, och Miami har varit med på det hela också, Amsterdam.
Mm, bra minnesbilder. Peking var ju rätt tidigt där, friidrotts-VM, och nu kommer OS i Rio snart för min del. Jag var ju Dubai där, ja, precis. Ayia Napa, det låter ju lite party sådär, men det var det verkligen inte. Det var ju alldeles nyligen förra avsnittet. Sen hade vi ju massa hockeystäder vi var runt, Skellefteå, Luleå, Växjö och så vidare. Så att, ja, det har blivit en del. Häftigaste stället, det var nästan ändå KV Melin.
Det är nästan som man längtar efter att Musikhjälpen ska dra igång, ja, igen, så att vi får ett tillfälle att åka ut och besöka verkligheten och våra lyssnare därigenom. För det kändes ju som ett live-arrangemang som KV och Melin ska ha sån eloge till. De som vinner nästa aktion där, de kommer ha svårt att bräcka KV och Melin, men det finns säkert någon som kan göra det.
Alltså, det var ju Sveriges dyraste bordshockeymatch genom tiderna. Det var en hel turnering i och för sig, men ändå. Och det jag kommer ihåg för det var dels att den som uppfann Peter Forsbergs foppadragning, som egentligen var en Kenta Nilsson-dragning, var ju inte det.
Nej, just det.
Utan den allra första som hade varit med i bordshockeyn och vann alltihopa dessutom. Och det var stämningen, tycker jag, på företaget där. Det var ju grymt skön atmosfär.
Mm. Ja, det är företaget hade man velat jobba på.
Men nu frågan, ska vi avslöja var du är nu, Jens, eller?
Ja, kan vi väl göra.
Var är du?
Jag till börja med är i Malmö, på tal om svenska orter som vi har varit och besökt. Och
så vilken överraskning!
Ja, och i Malmö så befinner jag mig inte helt oväntat på Swedbank Stadion, men kanske lite mer oväntat befinner jag mig inne i domarrummet just för tillfället, för där finns det ett bra wifi och där behöver jag inte bli störd av någon. Och så här ser jag sån här brasiliansk frisparkspray som står stående så här på golvet. Jag ser påsar med, eller väskor med linjeflaggor, och jag ser den här magiska tavlan som man visar upp tilläggstiden på. Så att jag leker domare för dagen.
Men du har ju börjat nu, Jens, i ditt nya jobb. Vi har ju pratat mycket om det förra avsnittet, att du alltså har blivit assisterande tränare i Malmö FF, och nu har det varit debutdagar och även debutmatch. Du blev intervjuad av Simor. Det var ju en historisk bild på något sätt som Camilla Nordlund la ut när hon intervjuade dig. Man fick liksom skruva sitt huvud flera varv och tänka, vänta, hur funkar det här nu? Han är där och hon är där. Och sen så blev det tydlig seger för Malmö FF, och folk började skriva på Twitter om Fjällström-effekten.
Äras de som äras bör, kan jag ju säga. Jag var inte med i matchupplägget och inte så mycket i genomförandet, annat än att jag fanns som ett bollplank tillsammans med ledarstab som fanns på läktaren, och så kunde Daniel Andersson och Vito och övriga gå ner och kunna delge gruppen vad vi såg där uppifrån. Men annars så är det Allan Kuhn och spelarna som ska ha cred för det där. Men det var väldigt roligt, måste jag säga. Och när jag kom dit, precis som du säger, Tommy, väldigt splittrat. För jag kände på något sätt att, ja, men nu kommer jag ju som till en sändning. Det känns ju så när man kommer till en arena, när man under 15 år har kommit dit för att gå. Så det är klart att jag svängde förbi bussen och gick in och morsade på sändningsbussen och morsade på gamla kollegor där innan jag sedan hamnade på arenan och så. Så lite där splittrat, och jag måste ju verkligen säga att det blir liksom nya rutiner som man måste få in, för man har tittat på fotboll ur ett perspektiv att man är tittarnas, ja, tjänst, alltså man är i tjänst för tittare och ska förklara fotboll och göra det så att tittare tycker att det är underhållande och intressant. Och nu måste jag vrida på det där, för nu är det spelare som är de jag ska tala till och föra fram intressanta delar, och framförallt delar som verkligen kan göra skillnad och som verkligen kan vinna matcher. Och jag känner att ibland blir det att man tänker, den här tekniska finessen eller detaljen skulle vara bra att lyfta i paus. Men jag märker här också, här handlar det liksom om vad kan få Malmö FF för att vinna matcher. Och det är en omprogrammering som pågår.
Du saknar inte MMS, alltså TV:ns grundförutsättningar när vi sänder. Mat, möte, smink.
Jag tänkte MMS, att det var det där som
mäter. Mediamätning i Skandinavien.
Gemensamma måltiden, sen har vi möte för hur vi ska ta oss an studiodelarna, och sen är det smink för att se rätt ut. Ja. Du, jag har funderat med en grej. Du har ju haft ett första möte, tänker jag nu då, med dem du ska arbeta tillsammans med. Då tänker jag inte på ledarna, jag tänker på spelarna. Hur funkar det? Alltså stå upp inför spelartruppen och säga, hej, jag heter Jens, ja, vem är det? Alltså hur funkar det?
Ja,
alltså du har ju bara en chans, jag har ett första intryck.
Ja, jag tycker det är en jätteintressant fråga som du ställer, för jag vill också hävda att det finns bara ett första intryck, och det går aldrig att radera bort. Om man som sätter det på ett vettigt sätt, så blir det lättare att landa in när man tar sig liksom över första tröskeln på ett smidigt sätt. Nu kan man säga att det här har som varit ett lite uppsplittrat första möte, för det var en presskonferens och jag var inne och morsade på lite spelare och ledare här för en vecka sedan, och så ser han så nu efter matchen in där, men då blir det ju inte liksom att presentera sig på det sättet, utan mer att dela segern och vara en del av det. Och så ser han så nu idag när vi har haft första träningen som jag varit med på, så ja, hej allihopa, ungefär så. Så det här har blivit ett splittrat första möte. Men jag vet ett första möte som jag tror kan spegla lite grann det jag tror du är ute efter. Det var nämligen när jag åkte till Kina och skulle spela fotboll där. Och det var ju verkligen åka över till andra sidan jordklotet. Och hur ska jag möta det laget för första gången? Och jag våndades väldigt mycket på vägen över och funderade liksom, framförallt en sån här skitsak kan man tycka. Hur ska jag klä mig?
Ja.
Vad ska jag ta på mig för kläder? Och jag tog med mig min enda på den tiden bosskostym som jag hade. Och glider in där på hotellet där laget var samlat. De satt och käkade lunch kring stora runda bord, 10 kineser vid varje ungefär. Och kommer in där och alla sitter med träningsroller och flipflops på sig. Precis så där som fotbollsspelare gör ungefär världen över när man är iväg på ett läger. Men jag känner ju bara, det här blev inte bra. Man, du vet, man lossar på slipsknuten lite när man sätter sig ner och börjar käka och tänker liksom, knäpper upp översta knappen så att man åtminstone landar in lite, vet du. Men det går ju typ en kvart in i den här lunchen, så lyfter tolken Thomas på mitt kavajslag och läser Bosse. Och då går Bosse, 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 slingrar sig runt alla borden. Och på någon vänster så tänkte jag så här, vad är det här för någonting egentligen? Men I Kina var det så liksom att det första du gör när du har blivit framgångsrik, det är att köpa någonting så det syns att du är framgångsrik. Och på någon vänster, alltså, har du en bosskostym när du kommer dit, så ja, men det här är nog en rätt okej spelare, vilket gör att det blir lite lättare att när man sen går ut på första träningen, så har man som passerat första steget i det hela i varje fall. Och så därför tror jag generellt att både vad man säger och allmänt hur man uppträder är väldigt avgörande med första intryck. Så de ska man vara noggranna med.
Ja. Hur var du klädd?
Medvetet Jens-klädd. För jag har ingen MFF-kostym ännu. Och då känner jag liksom att men ska jag ta på mig en annan kostym, så kommer det nästan att skilja mer än om jag tar ett par chinos, en fin himmelsblå skjorta och en kavaj, så tänker jag, och med en näsduk i, så det hade jag. Så jag tycker liksom som när Jens klär sig för ett viktigt tillfälle.
Och så såg det också ut när du var med i en setup i intervjun med Allan Kuhn efteråt. Jag vet inte om du känner till det.
Nej, faktiskt inte.
Nej, men det var nog ingen setup, men det var ganska, det var bra TV. Det var ju så här att Camilla Nordlund intervjuade Allan Kuhn efter matchen och då hade då var kameran riktad så att man såg henne och Kuhn, och mitt emellan där bakom så ser man dig i dessa kläder stå och småsnacka med Daniel Andersson.
Alltså.
Och en del andra MFF-affärer som kom förbi. Du var precis emellan dem liksom. Och sen när Camilla en bit in i intervjun efter ett antal frågor om matchen, så frågade hon så här: ja, hur var det att nu ha en ny arbetskompis i Jens Fjällström som fanns med i bakgrunden här idag? Och då såg man liksom hur fotografen släppte skärpan lite på dem och zoomade in på dig där borta.
Stiligt.
Det måste vara en kameraman, skicklig kameraman eller tjej, som har ett bra bildproducerande,
ja,
i sitt huvud, som klarade av att få ihop de där bilderna på det sättet.
Ja.
Casa Desportivo con Jens Lassi y Tommy.
Det är ju svårt för oss att inte nämna OS. Det är ju det absolut mest överskuggande i idrottsvärlden som är runt hörnet. Och du är inte i Rio, va, Tommy, ännu, eller?
Nej, snart. Jag åker slimmat mot friidrotten som jag alltid börjar en vecka in på spelen.
Simning första delen, friidrott andra delen, det är ju nycklarna för programlederi under OS.
Det har varit mail-inferno faktiskt från Radiosporten. En av cheferna där, Johnny Byström, tidigare chef på Kanal Plus faktiskt, C-more. Som ja, mejlar imponerande information. Det kommer ett pärlband av mejl varje dag. Så jag börjar känna mig liksom en blandning av otroligt triggad och laddad och samtidigt lite stressad av all den information som dyker upp. Det var ju ett riktigt skönt som kom. Jag vet inte om ni känner igen er från er Brasilienvistelse. Bland alla de här liksom om transporter och akkrediteringar och myggnät ska man få, myggspray, säkerhetsrisker, så kom det så här: det kanske är minsta men ack så viktiga ifrån härliga Johnny här. Frågan att kunna duscha med både varmt och kallt vatten i en skön mix på sitt hotellrum. Tror jag nu att vi har hittat en lösning på. Vilket OS har inte det varit en het fråga? Vattnet värms nämligen upp med gas och följande gäller för 6-7 minuter, eller varför inte 10, i en välkomponerad duschstråle. Vrid på varmvattenkranen ordentligt. Det kommer ändå bara då kallt vatten i 1-2 minuter. Sen kommer värmen. Rör inte värmekranen då, för då stängs gasen av och värmen försvinner. Utan reglera duschen med att starta och sen öka kallvattentrycket till önskvärd temperatur. Därefter, duscha på!
men var bor ni någonstans? Det har aldrig talas om.
Alla miljökämpar, och det är väl allihopa, måste ju slita sitt hår när man hör det här. Liksom, vatten ska vi ju vara försiktiga med. Vatten ska vi spara. Vi ska inte hålla på att spola ut det bara.
Men lite talande, för det är så mycket som är nybyggt där borta. Alltså OS, det här hotellet vi bor på, massor av hotell. OS-byn har ju varit kalabalik då med att saker inte är klara och brassarna kämpar in i det sista. Och möjligt att det här blir en tuffare utmaning för dem än fotbolls-VM. För ni var ju väldigt nöjda, vad jag förstår, med fotbolls-VM-arrangemanget. Men OS kanske är, jag vet inte, kanske är en aning tuffare.
Ja, när vi var där var det ju kalasbra.
Mm.
Ja, det måste man säga. Och det var ju framförallt sådana här detaljer där man hade förväntat sig att det, med logistiken, inte minst flyg och sådana där saker, skulle vara problematiska delar. Och så visade det sig att de hade flygtider som var liksom 19.03 och sånt. Och vi undrar ju vad tusan har de 19.03? Det kommer ju ändå bli någonting annat. Men det var ju verkligen 19.03 som planen lyfte. Och de sa ju det, de som hade varit på för VM, för fotbolls-VM då, året innan, att då funkar ju ingenting. Men alla sa att brasilianarna, när det väl bränner till, då ser de till att det funkar. Så vi får väl se om det blir så när du kommer ner, Tony.
Rio de Janeiro, Galileo-flygplatsen, en av världens sämsta. Det kom en stor ranking här nu. De görs ju med jämna mellanrum av resenärer. Över 10 miljoner var det som har röstat, bla bla bla. Och Galileo-flygplatsen är en av de sämsta. Jag uppfattade det inte så, men det är fakta. En annan jobbig del möjligen för svenska luftfartsverket Swedavia, det är att Arlanda faller. Och jag förstår det. 67:e plats utav världens alla flygplatser är Arlanda. Och om man flyger från Arlanda, vilket ju är Sveriges huvudflygplats, i någon av de här pirerna som de hade från början där, som är gaterna 1-20 totalt sett. Inte från F-piren som den heter, det är ju den nya. Det är ju det som ofta de här långflygningarna går ifrån. Men det är ju ett elände. Alltså där sitter ju folk och dricker sitt kaffe från ett café där, samtidigt som man har ett boardingkort i näbben. Därför att det, köerna till gaten går ju rakt genom kaféet. Sitter någon och tar en bira, så är det ju viss risk att det skvimpar på dem som ska gå på sina respektive flygplan. Det är trångt, det är otillgängligt och det är dåligt. Så min uppmaning till Swedavia och till Luftfartsverket är att ta tag i Arlanda flygplats. Bygg om och gör det vettigt för passagerarna. Åk ut utanför Sverige och se hur det ska se ut. Vi är dåliga när det gäller flygplats. Hur är det med världens bästa flygplats? Ja, på 10 bästa listan finns det 4 stycken flygplatser som är Tom. Och det här kommer du gilla att höra, för jag vet att du älskar det landet.
Japan.
I Japan. Mm. 4 av de 10 främsta i världen är japanska flygplatser. Det säger en del om vart man ska åka, om man ska titta på hur man ska bygga en flygplats. Bäst, Singapore, Changi International Airport i Singapore. Det är den flygplatsen som är bäst i världen.
Det är ändå fascinerande, Jens, hur vi kan åka från Rio till Arlanda på det här sättet. I podcasten.
Ja, framförallt med tanke på att det är de flesta som ska till OBS åker tvärtom just nu.
Ja, via Tokyo.
Du frågade om det blir Pelé som tänder elden. Imorgon när den här podcasten kommer ut så kommer ju beskeden. Det kanske redan har hänt när ni lyssnar. Jag tror det blir Pelé. Jag måste nästan ta Pelé ändå. Jag har ju gafflat om han maratonlöpande från 2004. Vandel i de Lima. Men det måste det inte bli Pelé.
Nej, men de måste ju ha en olympisk koppling.
Nej, det måste väl inte det.
Ja, det har ju alltid varit så.
Ja, jag vet. Men jag tänker att alla i olympiska kommittén i Brasilien vill ha Pelé. Liksom.
När hade vi senast, man får tänka till här nu, för det har ju säkert varit det relativt nyligen, men ändå, ett olympiskt spel med så många frågetecken kring sig. Alltså Brasilien som land och arrangerat, de har ju en president som är ställd inför riksrätt. Så Dilma Rousseff som är vald, folkvald president, har ju ställts av parlamentet inför riksrätt, så hon kommer ju inte vara där. Hon får ju inte verka som president. Rio de Janeiro...
Hon vill inte vara där.
Nej, det är så. Det förstår man ju. Rio de Janeiro, regionen, är ju i ekonomiskt sett i konkurs. Och där har man sagt ifrån förvaltningen i Rio de Janeiro att, och administrationen, vi måste ha statsunderstöd för att kunna garantera säkerheten under de olympiska spelen. Så presidenten är inför riksrätt. Rio de Janeiro som region är i konkurs. De har Zika-viruset som ställer till frågetecken för oss vad som händer här. De har en OS-by som inte är färdigbyggd för atleterna. Vissa av nationsförbunden som har kommit dit, olympiska förbunden, har ju sagt att vi vill inte vara här. Och de har uppe på allt detta röran som är runt doping. Vi ska inte prata mer om det, för att jag vet att folk slår av då och slutar lyssna. De är så trött på doping så man behöver nästan dopa sig för att åka lyssna. Men, det vill säga det är astmamedicin eller hjärtmedicin som gäller då. Ja. Ur flera perspektiv så frågar jag mig, vad är det för olympiskt spel som väntar runt hörnet? Det ska bli oerhört spännande, Tommy, att få dina rapporter därifrån. Nu vet jag att vi kommer nästan inte lyckas få dig med annat än att du kan sitta med på en bussresa, för du ska åka otroligt mycket buss i det här mästerskapet.
Men du väljer in ryssar i Brasilien just nu som inte vet om de ska tävla, bara en sån sak. Men jag har ett positivt besked när det gäller podcast från Rio de närmsta veckorna.
Det är inte uttrycket positivt, det är en avstängare för rätt många som lyssnar. Det har med doping att göra.
Ja, nej, men jag har ett positivt besked när det gäller podcasten från Rio.
Wi-Fi.
Ja, på bussarna.
Oj,
helt otroligt. Så jag kommer alltså sitta på bussen, för det är perfekt. Det kommer ta en timme ungefär. Så det blir perfekt. Vi spelar in podcasten från bussen. Vad tror ni om det?
Ja. Alltså Brasilien är ju ett jättebra land för busstransporter även när det inte är olympiskt spel. De har ju ett busstrafiknät som är imponerande på många sätt, därför att järnvägen är ju obefintlig. Så de måste ju ha busstrafik.
Men wifi på bussen står, har jag fått i en av Johnny Byströms mejl att det finns. Det vill jag se först.
Ja, för oss som har varit i Brasilien och som hade buss som alternativ från matchen mellan Brasilien och Tyskland, Belo Horizonte tillbaka till Rio de Janeiro, nu gick det med flygen då. Men då var det ju buss, då var det ju wifi på bussen som
ja,
grund.
Vi hade ju för personal, perfekt wifi på planen också, kunde sitta och se matcher live där uppe. Så ja, det området verkar de kunna överraska positivt, brasilianerna.
Jag vill bara säga det också att jag älskar verkligen radiosporten och friidrotten och Miro Sala, för er som har missat det. Miro, vi har kört ihop nu 15 år och dags för friidrottsmästerskap igen. Och radiosporten, liksom, sen man var liten med alla... Vi pratade ju förra veckan om Bosse Hansson, men för min del och din också, Lasse, där med alla förebilder från just OS-sammanhang och sådär. Tommy Engstrand, Åke Ström och Lasse Kink. Att varje gång man åker iväg för radiosporten så är det med en viss stolthet. Och när jag gör det tillsammans med Miro, som är vår expertkommentator i friidrotten, så är det lite extra då, eftersom vi har blivit så goda vänner. Och jag tycker han är en utomordentlig expert som aldrig viker en tum för utomstående påverkan. Han är ju verkligen tydlig i sina åsikter, så det, jag ser verkligen fram emot det.
När jag började på radiosporten var det Lars-Gunnar Björklund, Åke Strömer och Alena Thulin som utgjorde friidrottsbevakningsmänniskorna. Och det var ju det absolut tyngsta och mest... det var oslagbart. Men jag måste säga att jag tycker, nu ska vi inte sitta här och berömma varandra, det blir fånigt, men du och Miro har jobbat er fram. Och har numera den här sköna distansen till det som pågår också. Så ni kan faktiskt unna er att... För friidrotten är så jävla fyllt av resultat. Så man måste vara noga med att inte berätta allt. Och man måste vara noga med att inte tro att vi bryr oss om vem som kommer på 12:e plats i en final på 10 000 meter. Det bryr vi oss inte om faktiskt. Det är så. Vi skiter i det. Men det är en förmåga att klara av att distansera sig lite grann från det pågående mästerskapet. Och behålla nyfikenheten. Och det blir ju musikalitet utav det när man har dramatiken och ögonblicket som betyder så mycket och förgyller med lite skön feeling mellan varven. Det är lyssningsvärt.
Jag tycker just om man och ni, som jag egentligen tycker det är, har nått den nivån att när man nämner ett friidrottsmästerskap och tänker på ett friidrottsmästerskap, så kommer ni per automatik upp i huvudet. Då tycker jag liksom att då har ni arbetat er till en väldigt fin position, och det är någonting ni förtjänar.
Gillar OS, Jens?
Väldigt mycket, och friidrottsdelen allra mest. Så jag kommer att se en hel del och säkerligen lyssna en hel del på er också.
Jag har ju kört så många olympiska spel som programledare för radiosporten, och det fascinerande är ju att sporter som generellt sett för mig inte uppbär något större intresse, som jag följer med någon större noggrannhet, de får ju en väldigt upphöjd position. Det kan vara en lerduveskytt som är svensk, som helt plötsligt skjuter bra i någon föromgång eller något annat, och så är allt intresse där helt plötsligt, och extra sändningstid ska fram för att en svensk skickar en hagelsvärm på en lerduva vid lämpligt klockslag. Det kan vara en fäktare som helt plötsligt når ett resultat som var oväntat och avancera vidare. Det kan ske någonting i judohallen och i tyngd, etc, etc, etc. Men mellan tummen och pekfingret så är ju friidrottens... Dels får vi ju se de här suveräna basketlagen på både här och damsidan från USA. Handbollsturneringen tycker jag är häftig. Och sen är det ju simning första delen. För det blir alltid världsrekord, det blir alltid världstider. Och vi har ju ett enormt intresse kring svenska simningen nu med Sara Sjöström. Och sen är det ju friidrotten, som ju precis på samma sätt som simningen oftast är med toppade atleter. Och jag tänker inte nämna ordet som alla tänkte att, bara han inte nämnde det ordet nu, tänker inte prata om det. Utan jag pratar om det som förhoppningsvis är de rena resultaten. Och det är ju alltid som bäst när atleterna är som mest triggade och tränade.
Ja, men jag tycker också en grej, vi fick faktiskt svar på en fråga vi ställde i förra veckans podcast från Anton Elfström, just som gjorde en graf över på vilken del av året som bragderna gjordes. Och då är det väldigt mycket andra halvåret, men det finns en hög stapel i första kvartalet. Som jag tror är väldigt starkt kopplat till OS och just vinter-OS respektive sommar-OS. Och det är klart att det är ju ganska naturligt. Händelserna, det sker en gång vart fjärde år. Det sker en gång vart fjärde år. Och alla, det blir ju så upphöjt i två
de tävlingar som är. Och vinner du liksom ett OS-guld oavsett om det är på 100 meter eller om det är höjdhopp eller vad det nu är för någonting, så blir ju det, du vet att det är kanske två gånger i din livstid som du har den möjligheten som atlet. Så man förstår ju, det gör ju att ingångsvärdena när ett OS drar igång är så mycket större och starkare och intressantare.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, men fortsätt höra av er till oss. Det är väldigt många som gör det, tycker vi är roligt, till sporthuset at houseofsports.se. Det är mejladressen alltså, sporthuset at houseofsports.se. Eller så kan de ju, som, vem var det på Twitter där? Anton, hette han så?
Anton Elvström. Tack så jättemycket Anton för att du redde ut när bragderna gjordes. Så han skickade en tweet med en jättefin graf. Så härligt med interaktion, det uppskattar vi och det ser vi gärna ännu mer av.
At sporthuset på Twitter kom ett riktigt skönt mejl, måste jag säga, från Lars Ekholmer som är en flitig sporthuset-lyssnare. Tack för att du lyssnar på oss, Lars. En gång, ingen gång, ditt ämne Jens där. Mm. Jag avslutade ju det lite sådär och sa bara att det kanske någonting ska gälla i hela livet. Och du sa, det tycker jag. Och sen så släppte vi bara ämnet där och det visade sig vara förödande.
Ja, verkligen.
Han säger det, han skriver det. Det var ett huvudämne i nummer 51. En gång, ingen gång. Där framställdes lite som att det skulle kunna vara ett motto, en levnadsregel. En gång, ingen gång. Två gånger, kanske. Tredje gången, på riktigt, ett case. Alltså så som Jens jobbar som tv-expert. Att om en grej har hänt en gång, en negativ grej till exempel i spelet, så är det ingen gång, två gånger. Då kan det kanske vara en trend och tredje gången då har man ett case. Men om man ska överföra på riktiga livet så tycker Lars Ekholm att det blev väldiga problem. Han brukar lyssna på podden tillsammans med sin fru. Och hans första fru är ju det då, Ulrika, och enda då. Han drog direkt parallellen till äktenskapet. Hur menar de? Måste man gifta sig tre gånger för att det ska vara ett case? För att det ska vara på riktigt? Första gången, ingen gång och så vidare. Vad gör vi nu efter 25 års äktenskap? Det är ju dina kompisar vi lyssnar på. Du brukar hylla dem, tycker också så. Tycker du att vi ska skiljas nu? Undrar Ulrika. Typ det tonläget. Vi försökte förstå, men det gick så där. Vi pratade om andra paralleller. Ni jämförde ju samma podd Henrik Stensons The Open-seger med ett möjligt trippelguld för Sara Sjöström i Rio-OS. Han vann ju en gång och hon tre. Såklart vem som ska få bragguldet alltså. Tre gånger är ju på riktigt och Stensons The Open ingen gång. Mm. Dessutom är historien smockfull med engångsprestationer som prisats. Är det ingen gång Jösses Borg klarar sig med fem Wimbledon och ett gäng franska. Stema kan man nog räkna hem möjligen. Carl Lewis, Usain Bolt och Mark Spitz tog fler än två guld, så de räknas. Men Ingos tungviktsbälte, det ryker ju. Det blir ju ingen gång. Och Bernt Johanssons OS-bragd, ingen gång. Frank Anderssons Hall Nelson och så vidare, ingen gång. Ulrika Knap och Gunnar Larsson på kanske-nivå. Ni måste förtydliga, mitt äktenskap och även idrottshistorien, jo i den ordningen, är i gungning. Hur är det med månlandningen till exempel? Så här är det ju istället. En gång är inte ingen gång. En gång är en fantastisk, enastående och helt underbar gång. Ni kan ju lätt avfärda det här med att han missuppfattar allt. Men det hoppas jag och tror att ni inte gör. Det gör inte min första fru heller. Vi hörs förhoppningsvis via podden. En gång, en enastående gång.
Briljant skrivet och argumenterat. Och självfallet går det inte att överföra. En gång, ingen gång, två gånger kanske, tre gånger. Du har ett case på alla situationer. På en del, om man söker trender och man söker sådana saker. Hur var det med Ekholm där? Hade han hört av sig flera gånger? En gång, två gånger, tre gånger? Eller var det här den enda gången?
En gång, ingen gång.
Det här var den äktenskapliga fullträffen, för han har bara hört av sig en gång.
Högt i tak i sporthuset.
Det är vår debattpunkt. Det är fritt framför oss om vi vill anmäla oss i debatten. Och jag tänkte börja den här gången. Har ni, hur är det med Jens, hur är det med Tommy? Har ni...
Jag hänger på med en grej. Jag tror att det kan passa bra bakom dig.
Okej, okay. Då börjar jag. Och den heter Knall.
Du är tillbaka på enordarna.
Det... Ja, jag tycker att jag gjorde avsteg från det bara på den här VM granskarna. Men den är ju så tung när det har med vada att göra, eftersom det har med alla, med både idrott och nästan till politik ju. Alla stater är med bakom vada. Nåväl, Knall heter den här. Här kommer det. Att Malmö FF leder allsvenskan när detta berättas med en poäng för IFK Norrköping kan faktiskt tillskrivas som knall. I april möttes ju IFK Göteborg och Malmö FF på Gamla Ullevi. Vid läget 0-0 med knappa kvarten kvar var det väl, kastades ett knallskott från IFKs kortsida i riktning mot Malmöspelaren Tobias Sana och i absolut närhet av den assisterande domaren. Gällande regelverk, beslutat gemensamt av den svenska fotbollsrörelsen, är i sammanhanget tydligt och Malmö FF tilldömdes, korrekt, segern med 3-0. Matchen avbröts alltså. Det är faktiskt möjligt att allsvenskans avgörande skillnad till slut kommer att vara det där i och för sig korrekta skrivbordsbeslutet. Och det tycker jag är fel. Avgör allsvenskan på planen är för mig en självklarhet. Straffa istället den enskilde, varför inte med fängelsestraff för framkallande av fara, för misshandel. Då kan serien avgöras av en överraskning. Väsentligt roligare, bättre och mer underhållande än en så kallad banger. Idrottens egen positiva knall.
Mm. Ja, vi fick ju ett mejl där också, Lasse, från en IFK Norrköping supporter som var irriterad på också att om det... Alltså Norrköping finns ju där uppe i toppen och kan bli de som blir lidande av det här beslutet då, i kampen mot Malmö FF. Men att hade det varit en riktigt stor klubb som han inte då betraktade IFK Norrköping, så hade det varit mycket mer livat fortfarande kring den här saken.
Det intressanta är ju att fotbollsrörelsen är ju helt enig om regelverket. Det tas ju i samband med representantskapet i vanliga fall, där ju fotbollsrörelsen är representerad både högt som lågt, både distriktsförbund och elitklubbar. Så där är man överens om de här reglerna. Och det man gjorde i det här fallet var ju följde regelverket. Så det är ju ingen som kan få kritik för det. Men jag vill alltså ändra regelverket på något sätt och ta bort att man kan hantera en sån här situation med det här inkastade knallskottet på det här sättet.
Ja, men visst önskar man ju att matcher avgörs på plan och att det inte blir skrivbordsprodukter och poäng som delas ut. Och låt oss hoppas att när man summerar allsvenskan i början av november faktiskt, det brukar vara runt omkring min födelsedag i slutet av oktober, men nu är det början av november som sista omgången går, att det inte är de här poängen som kommer att skilja några lag åt, utan att det blev i slutändan också spelet på plan som var det avgörande rakt igenom.
Men kan han inte ha rätt i det, Magnus Kadelin som han heter, som hörde av sig, att oavsett om det handlar om en sån här sak eller om det handlar om en feldömd straff. Vi brukar ju säga det ibland när vi har haft sändningar. Tänk om den där feldömda straffen som drabbade Gävle hade drabbat en av de storklubbar som har flest supportrar och som är mest fokuserade i riksmedia, så blir det ett mycket större hallå.
Jag vill säga att många gånger har vi varit i de där situationerna när vi sagt till varandra att när låt oss säga Gävle möter en storstadsklubb och så är det en straffsituation som Gävle inte får med sig, då hade vi sagt, hur hade vi visat det här om det varit tvärtom? Det vill säga storstadsklubben, och då har vi alltid plockat ut. Jag vill säga att vi har kört det många gånger att vi ska inte hoppa över det här bara för att det är en mindre klubb. Och det gäller ju även om Gävle skulle möta Falkenberg nu, som båda lagen ligger på nedflyttningsplats just nu, därför nämner jag de två från mindre orter i sammanhanget då, jämfört med storstäderna, att man också visar uppenbara tokigheter eller sånt som kan leda till att man undrar, hur var det här då, även ifrån en sån match. Det vill jag säga, och det ansvaret hoppas jag verkligen att vi har tagit, och att vår som har hört av sig här kan sägas emot. Men jag har inte det faktat, jag kan säga att vi har gjort en sån utredning och här i materialet och jag kan ha en graf på det, det har jag inte, men vi kanske kan få hjälp med det.
Nej, men jag tycker det är ganska bra att, alltså, ambitionen har funnits hos oss hela tiden och finns hos oss hela tiden. Och just bara att man ställer sig den frågan tycker jag är ett väldigt bra exempel på att då är man medveten om det. Så att man ska inte göra någon skillnad.
Men om vi avslutningsvis då, Lasse, regelverket nästa gång eller i framtiden, kommande säsonger, om du fick bolla upp ditt drömscenario för hur Svenska fotbollförbundets regelverk skulle se ut kopplat till den här typen av händelser, hur skulle det se ut då?
Jag kan inte svara på det, för jag har inte... Men kanske att man ska få spela nästkommande års match mot samma motstånd på deras... Alltså att IFK Göteborg, Malmö FF i det här fallet, året därpå skulle två matcher gå i Malmö. Alltså Blåvitt tilldöms som att de gjorde fel med sin supportersida. Man spelar färdigt matchen, om det inte går samma kväll gör man det dagen därpå eller någonting liknande. Men den spelas färdigt helst samma kväll. Även om man måste tömma läktarna så ska den spelas färdigt. Och sen året efter, ja, då får inte IFK Göteborg hemmamatch mot Malmö FF, för man gjorde fel gång året före, utan då spelas den. Och var båda lagen skyldiga får man väl spela på neutral plan då.
Mm. Jag kan hänga på här med ytterligare en grej som handlar om fotbollförbundet faktiskt.
Mm.
Det kommer mycket press på fotbollförbundet att slipa på sina regler och statuter, i först det som Lasse sa och sen det här. Fotbollens tandlösa krav. Svensk ishockey har ju de senaste åren tuffat till de ekonomiska kraven för att en klubb ska kunna få delta på elitnivå. Krav som retat upp stora delar av hockeysverige pekat på att det blir en sport bara för de rika klubbarna. För fotbollen är det tvärtom skulle jag säga. Här är kraven låga. Det handlar lite förenklat om att klubbarna ska fixa, ibland kanske till och med trixa, till ett eget kapital vid årets slut som är på plus. Det räcker med att det är en krona plus. Sen är det bara att spela vidare. Fotbollens licensnämnd är på så sätt tandlös. Superettan-klubben Ängelholms FF har brottats med ekonomiska bekymmer och varit konkursmässiga nu i nästan 2 år. Nu försöker klubben krångla sig kvar på elitnivå genom att spelarna sänker löner, avstår löner, desperata diskussioner med ett utländskt konsortium för att få in pengar. Hade fotbollen haft tydligare regler så hade detta kunnat avvärjas långt innan den här serien startade med en klubb som så tydligt under lång tid har varit på obestånd.
Mm.
Och det här är ingenting mot Ängelholms FF som klubb utan det är själva fenomenet.
Alltså jag vet ju att det finns olika kriterier för alltså man kategoriserar kriterierna, men alltså det måste ju finnas, man får väl inte ha ett negativt eget kapital, va?
Nej, du måste ha en krona plus så att säga.
Ja, och om man då klarar det ena året, så om man driver verksamheten som Ängelholm tycks ha gjort och misslyckats med sin intäktssida här nu då och haft för höga kostnader, så förr eller senare kommer ju verkligheten i fatt, för man kan ju inte trixa år efter år efter år. Någonstans så tippar det ju över, va?
I det här fallet så kom ju verkligheten fatt redan efter ett par månader. Det var ganska väntat. Det som man skulle kunna ha som ett alternativ, det är att sätta upp krav som ishockeyn gör till exempel, med att du ska ha 4 miljoner eget kapital varje år som lägsta nivå.
Ja, det är sant.
För att du ska finnas lite mer marginaler. Men sen är det en annan sak som är ett problem. Ishockeyn har ju fått väldigt mycket skit för det här att de har krav på arenorna. Små klubbar drabbas, kan inte gå upp, har för liten arena och sådär. Men det finns ju en tanke bakom det från ishockeyförbundet, eller från Svenska Hockeyligan. Och det är ju att klubbarna måste höja sin omsättning för att det ska funka. Och det är det som är problemet med sånt som Ängelholm. Försäljningen måste öka. Det är framförallt det. Kanske inte just egna kapital, utan de måste sälja mer. Och då krävs det en riktigt bra arena för att ha möjligheter att få de intäkterna.
Alltså jag kan tycka att det bör finnas marginal. Och att där finns det någonting att hugga tag i och skapa den marginalen. Samtidigt så tror jag att det är ganska många som skulle, på något sätt så anpassar man sig efter marginalen. Och då kanske det är uppe vid den marginalen som man kommer att ligga och balansera på gränsen. Jag pratade med en jättespännande person, Magnus Berglund, Sporthuset podcastlyssnare, som bland annat föreläser för klubbar just om sponsring och marknadsföring, och han upplever väldigt mycket just i den här situationen också, som jag uppfattar honom, just att istället för att bli duktigare på att dra in egna pengar, så väntar man och ber man om hjälp, för i regel så finns det, kommunen ställer upp eller någon företag kommer in och så räddar man upp det hela, men det blir liksom ingen långsiktig lösning på det hela, för att det blir liksom en engångs lösning istället för en långsiktig intäktsökning, som du är inne på också, Tommy.
Jag tycker i grunden att det är bra att det finns ett system där det finns en elitlicens som också ställer krav på den ekonomiska hanteringen. Dopning ska vi inte ha i sporten, inte i ekonomihänseende heller. Och därför är det bra att det finns som grund. Sen är det definitivt en diskussionspunkt man kan ha om det inte bara ska vara plus minus noll, som är, alltså man ska ha en krona i eget kapital, utan att man ska ha mer pengar. Den diskussionen kan fotbollen definitivt ta. Det är det värt att göra. Men att det i grunden finns ett licens, att det finns en elitlicens med en nämnd som godkänner eller underkänner, som vars beslut man kan överklaga vidare till en besvärsnämnd, det tycker jag är en korrekt hantering av fotbollen.
Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Idag.
Thomas.
Hallå där, Thomas. Det här är Sporthuset nu. Som god ringer dag, till dag. Dig. Du, det är ju så att det var min tur att kärleksbomba den här veckan. Och det som har funnits på lappen, som fanns på lappen förra veckan, var ju San Siro. Och jag har ju sett ett antal derby della Madonnina där. Men jag tror inte det kan finnas någon bättre på att kärleksbomba just San Siro än dig. Thomas, varför är San Siro så speciellt?
Ja, för mig är det ju speciellt för att jag har ju upplevt San Siro i många skepnader så att säga. När pappa var ledande där nere på 50-talet så var jag ju med på träningarna på San Siro. Milan fick nämligen träna där några dagar i veckan. Och jag har varit maskot, sprungit ut med och hållt pappa, Anovazzi och andra kaptener genom åren där innan match. Har jag sprungit ut. Sen har jag ju haft förmånen att spela det. Dels med svenska landslaget. Stryk tyvärr. Men också med Anderlecht när jag var professionell. Och då var det mer glädjande. Då vann vi med 2-0. Slog ut Inter ur dåvarande mästkuppen. Numera heter det ju UEFA-kuppen heter det. Och numera heter det väl Europa League. Och sedan har jag ju då fått uppleva San Siro som i mitt så att säga... I mitt yrke inom media, jag har nog refererat kanske 40-50 matcher från San Siro genom åren. Jag har refererat Champions League-finaler, jag har varit där privat med min hustru Gittan och sett Champions League-finalen i år bland annat. Och ja, jag känner till omklädningsrummen, jag känner till VIP-rummen, jag känner till allting och jag har bland det största man kan uppleva tror jag, kanske inte just nu, men det är när Inter och Milan slåss i serietoppen och derby, precis som du mycket riktigt sa, Derby della Madonnina, den lilla Madonnans derby som syftar då till spiran på domen på den stora katedralen. Domen där, den är guldfylld och då kallas man den lilla Madolina. Så en del utav sakerna.
Du, ser man som Milan supporter och Milan-anhängare, för då pratar man ju om San Siro just som San Siro på ett sätt och som Inter supporter, det vill säga när man kallar det Giuseppe Meazza, på ett annat sätt. Vad skiljer de två arenorna åt förutom namnet? Finns det något sätt som gör det?
Ja, att den heter Giuseppe Meazza, det beror ju på att Giuseppe Meazza spelade ju i både Inter och Milan.
Okay.
Och från början San Siro, som den kallades först, Stadio San Siro, som egentligen är ett område, ett kvarter med både travbana och galoppbana och allting. Men stadion kallades San Siro, den invigdes 1926 kan jag berätta för dig. Sen är den omgjord i flera etapper 1956 och 1989 innan Italia Novanta innan dess. Och från början var det bara Milan som spelade där. Och tränade. Men sen på 40-talet, 30-40-talet så började Inter också använda den här fotbollsplanen. Och det är ju stora fighter. Numera är det ju ingen av klubbarna som äger det här utan det är ju Milano kommun som äger det här. Och det är Inter och Milan som har exklusiv rätt när det gäller fotbollsspel. För övrigt så förekommer det ju konserter och andra evenemang på Giuseppe Meazza. Men i folkmun så kan jag säga det. Mina kompisar och mina italienska vänner och det, de säger fortfarande San Siro. Och det säger de på tv också för det tar ett tillfälle.
Även när Inter har hemmaplan alltså?
Ja, även när Inter har hemmaplan, ja. Mm.
Finns det något sånt här minne, om du bara fick plocka ut ett San Siro-minne som du skulle... Vad skulle du välja då?
Ja, jag skulle väl välja två i stort sett. Och det är väl, jag kommer ihåg när jag sprang och höll pappa i handen. Han var kapten för Milan 56. Då var jag 10 år och fick vara med ute vid slamslingningen och så vidare. Sedan när vi spelade mot Anderlecht, det är ju ett litet annat roligt minne kan man säga så här i efterhand. Men vi hade slagit Inter med 2-0 här i Anderlecht och vi hade gjort en väldigt bra match och... De var väldigt arga på Inter-supportrarna och när bussen lämnade den här underjordiska som du också har säkert åkt i, underjordiska tunneln upp och för att bege sig till flygplats eller om det var nu hotell så ramlade in stenar i bussen och vi fick lägga oss ner där för att med poliseskort ta oss därifrån. De var lite missnöjda med att vi hade vunnit över deras favoritlag så att de två minnena är det väl. Men det var ju också en speciell känsla för mig att springa ut första gången på San Siro som spelare.
Men Thomas, så underbart att höra dig berätta om att få gå in på San Siro. Jag blir alldeles... Herregud, tänk att få prata med någon människa som säger att jag höll pappa i hand och vi gick in där, du har varit där själv också. Det är fullständigt briljant, Thomas. Jag hoppas det. Jag vill tacka också när du ändå är med oss. Tacka för alla högtidsstunder du har bjudit med all den kärlek du bär inom dig till fotbollen. Fotbollen som helhet, men inte minst den italienska fotbollen. Jag vill påstå att du har baske med lärt mig att tycka om italiensk fotboll också. Så stor bamsekram på dig, Thomas.
Det var en prestation av mig. Att lära dig italiensk fotboll. Jag glömde att säga en sak. Italienarna själva är väldigt stolta över det här. Och när Milan och Inter då låg på topp, det gjorde de ju många år, så kallar de det här La Scala del Calcio. Och då syftar de på La Scala opera, det stora berömda operahuset där Jussi Björling hade sina stora triumfer.
Nej, underbart att höra dig, Thomas.
Underbart ja. Att höra.
Ta väl hand om dig och stort tack för att vi fick kontakta dig.
Tusen tack, Thomas Nordahl.
Mm. Tack, hej.
Hej då, hej.
Hej då.
Summering, Jens. San Siro, vad säger du?
Ja, att San Siro fick en annan dimension med Thomas Nordahl, och inte minst en historisk lektion. För han kan ju minnas tillbaka på tider som inte så många andra kan, och dessutom genom sitt pappas perspektiv. Så det var starkt. Och jag måste säga att jag har varit och kommenterat ett par derby della Madonnina, och det är en otrolig gryta, San Siro, som kan rama in ljud och stämning. Och när de här två klackarna på varsina kortsidor och drar igång sina visselkonserter, sina sånger, sina tifon. För tifon var ju en gång i tiden, jag tror banne med de föddes i Italien. Och jag har sett några av de vackraste tifona just på San Siro. Så det är en häftig arena. Ja, oerhört häftig arena, både liksom hur den ramar in ljud och fotboll.
Och när det gäller nästa vecka så är lådan här hos mig, och jag skulle vilja fråga er om det skulle vara okej, med tanke på mina OS-förberedelser här, att vi gör, det här är ju egentligen mot statuterna, men att vi... att vi byter ordning. För nu ska jag verkligen borra mig in i en miljard personbästa här, och då, om du skulle kunna ta nästa kärleksbombning, Lasse.
Ja, jag kan ju inte säga att jag ska borra mig in i en miljon personbästa, så att jag har definitivt möjligheten att göra det. Jag tycker att systemet med, jag gillar de här, Thomas Nordahl alldeles nyss, jag tyckte det var härligt att höra honom, måste jag säga. Man blir varm i hjärtat. Han har bidragit med mycket glädje. Så absolut, kör du.
För sen kan jag sitta och slipa på bussarna där. Jag sitter i timmar i Brasilien, så kan jag...
Ja, jag behöver inte förklara längre nu. Nu låter du
här
sju.
Okej, då tar vi här. Nästa lapp som jag hugger åt dig då, Lasse, som från början skulle varit åt mig. Och, vi har haft två arenor.
Wembley och San Siro.
Ja, just det. Däremellan hade vi Bosse Hansson som kommentator i vårt nya upplägg med den hemliga lådan. Viktiga lådan. Hemlig är den kanske inte, men jo, på ett sätt är den det. Okej.
Okay. Therese Halsamman var också. Mm.
Där kom det, som vi har sagt att det finns också. Ja. Lyssnarnas val. Lyssnarnas val. Och i det här fallet, vi har skrivit ner de lyssnarval som vi har fått in. Det har varit ett antal som hört av sig på @sporthuset på Twitter. Så kommer lyssnarnas val ifrån Anders Nilsson, heter han. Och då passar det bra apropå. Jag skulle vilja höra Lasse kärleksbomba Brynäs SM-guld 2012 med Jakob Silfverbergs avgörande mål.
Det är härliga. Det är ju en grym story. Det är en grym story. När Jakob Silfverberg, alltså, då ledde ju faktiskt Brynäs med 3-0 i matcher. Det var sadden i den fjärde matchen i Gävle inför hemmapubliken, och Jakob Silfverberg kunde avgöra på straff. I sadden. Oj. Han sumpade det, och så vann Skellefteå den matchen. Och så vann de matchen efter också. Mm. Och sen kom Silfverbergs magiska skott.
Vi tar det här sen, va?
Men, ja, det är nästa vecka.
Men det var 100-årsjubileum och allting också. Det var väldigt tillspetsat, kommer jag ihåg.
Ja, det var det. De hade ju inför fjärde matchen så gratulerades ju Brynäs till SM-guldet när man åkte in i Gävle på informationstavlarna från kommunen. Stod 3-0 i matchserien. Grattis till guldet, stod det. Ja, okej, men vi har inte vunnit än. Nej, visst det.
Hör av er om ni har fler lyssnarval. Jakob Silfverbergs avgörande mål 2012, alltså Brynäs SM-guld i kärleksbombning, Lasse, nästa vecka. Jag drar till Rio nu, och ni har varit där för ett tag sedan. Ja, det är 2 år sedan nu, fotbolls-VM.
Mm.
Ja. Om jag mot förmodan får någon tid över, vad ska jag göra?
Botafogo-stranden.
För att om inte annat få håll kunna se både Kristusstatyn och sockertoppen, utifall att du får för dig att inte åka upp till dem båda. Men det skulle jag rekommendera, att du tar de två, sockertoppen och Kristusstatyn.
Man ser dem båda därifrån eller?
Ja, man gör det. Var det inte där vi dessutom hittade en rätt trevlig restaurang, Lasse, där man kan stå på verandan och se liksom hästskoformade viken in. Ja,
ja, tänk att vi hade, det var innan det började, kommer jag ihåg, så hade vi en middag där du och jag, när vi tänkte, vad väntar oss nu? Och det är ju egentligen den här stunden just när man står inför ett stort mästerskap, oavsett vad det är för idrott egentligen, men när man har just den här dagen före innan, för vi skulle resa dagen efter till vår första match som man var uppe vid ekvatorn där. Vad alla förväntningarna är, vilka bilder man ska ha, vilken taktik man har också, för att vi ska ju gemensamt göra det här nu i 5 veckor framåt. Vi ska ju, hur ska vi göra? Hur ser det ut? Vad klarar vi det här med? Jag kommer mycket väl ihåg den där middagen, Jens. Den var, nu blir jag nostalgisk, känner jag, men den, ja, den var, och det där stället vi var på var ju suveränt.
Fogo de Chao, något i den stilen.
Vänta, nu ska jag skriva upp här.
Det här är lite roligt alltså. För de som inte har varit i Brasilien, det här kanske finns på andra ställen också, men det var ju något ställe som, eller det fanns fler sådana ställen, men grejen, det är köttrestaurang. Och det är kött och det är kött och det är kött och det är kött. Och man får som ett ungefär glasunderlägg, som man får på bara ungefär, med en röd sida och en grön sida. Och när man har den gröna sidan upp, då kommer de i parti och minut och erbjuder en olika köttstycken. Och så sedan så betalar man liksom typ en bufféavgift, så man går och plockar åt sig av salladsbuffén. Men köttet kommer de och går förbi bordet. Och det är allt från kött, liksom oxfilé, den finaste som bara finns, och till korvar och allt vad det nu har för någonting. Man är som en stoppad gris när man går därifrån. Men det var bra val alltså.
Och det var typ 400 platser eller sånt där på den där restaurangen. Alltid fullsatt.
Vad hette det, sa ni?
Fogo de Chao.
Ja.
Okay. Fogo som det låter, tror jag. Det är då så Chao, C-H-A-O, tror jag det var.
Och Cesar, Helge, Adam, Olof. Och dagen före finalen, när hela turneringen var gjord, förutom den största matchen, då var vi där igen.
Jajamän.
Jag glömmer aldrig. Det var häftigt faktiskt. Däremot det här, och jag är ju glad om ni inte bor vid Copacabana, för det är ju ett jäkla liv där egentligen.
Nej, men där är vi inte. Utan vi är ju...
För det gjorde ju vi. Vi bodde ju vid Copacabana och hade ju argentinarna som sjöng inför finalen nätterna igenom. Och utan luftkonditionering med öppet fönster. Det var ju fullständigt omöjligt. Nej, vad hände? Gick inte. Jag fick åka till Sao Paulo och bo på flygplatshotell. Det funkar bättre. Det var då de sa när vi kom till Sao Paulo: välkomna hit, här jobbar vi medan de dansar i Rio. Så sa de.
Ja, men då kör vi så för den här gången. Ciao, ciao, ciao. Kan heta så, hej då på portugisiska.
Hej då,
ciao.
Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka. Jippi.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.